Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Sa någon legendarisk deal? Njut av hamburgarnas hamburgare Big Mac med fluffigt bröd, saftigt kött och en oemotståndligt god sås för endast 39 kronor. Bara på McDonald's.
Du lyssnar på en podd från Perfect Day.
Det är ju faktiskt inte så att Zlatans farsa är den enda svensk som får möjlighet att stifta bekantskap med Mino Raiola och liksom träffa honom öga mot öga i Turin hösten 2004. Jag känner ju i alla fall till två andra svenska medierepresentanter som får möjlighet till ett sånt här möte med Raiola under den här perioden. Och en av dem heter Håkan Andreasson och sitter här. Och för alla er som tror att det enda han har gjort i yrkeslivet är att sitta och svara vakt och fel på frågor om svenskar i Slavia Prag, så måste du ju ändå nu berätta om en annan del av ditt yrkesliv och vad den roll du hade då kunde medföra.
Ja, herregud. Hur mycket ska jag berätta om detta?
Allt.
Nej, inte allt.
Jo,
nej, men det är en grej om Mino Raiola, detta. Det är inte en grej om Zlatan. Men jag kan väl i alla fall säga så här att jag på den här tiden jobbade som nyhetschef på Sportbladet. Det innebar att man satt planerade tidningen varje dag och bestämde lite att, ja, Erik, kan du göra detta?
Nej.
Nej, precis.
Ja, men gör vad
du vill då. Ja, nej. Och på den här tiden så, precis när han kom till Juventus, så hade han faktiskt ett marknadsföringskontrakt med Aftonbladet.
Om inte annat hade han väl haft under Ajax-tiden?
Det hade inte så mycket med Ajax-tiden att göra, utan det hade med hans förra agent hade sytt ihop detta med Aftonbladet. Ja. Och detta ville ju då Zlatan verkligen ta sig ur. Och relationen mellan Zlatan och Aftonbladet var ju väldigt, väldigt dålig. Och då hörde Mino av sig och sa att kan ni inte komma ner till Turin och ta med det där kontraktet så att vi kan bli av med det. Och sen så får ni prata med Zlatan och så bygger vi broar, som han sa då. Build some bridges.
Och här ska det ju sägas att delegationen som Aftonbladet skickar består av två personer.
Ja.
En chef och en mer skrivande journalist.
Ja.
Det var så Håkan Andreasson och Robert Laul som åker ner till Turin.
Och Robert Laul är väl inte liksom då Zlatan Ibrahimovic stora hjälte vid den här tiden.
Finns det någon tanke där i att han ska vara vårt svar på Mino Raiola? Lite liksom Hawaii shorts.
Jag vet faktiskt inte riktigt vad tanken är med detta, utan jag blir mer nedskickad. Ja, men du får åka ner sådär då och ta med dig, och Laul får du ta med som reporter. Det är nog mer tanken att, ja, men så gör vi en intervju med Zlatan när vi ändå är där nere.
När broarna liksom har byggts liksom.
Ja, exakt. Och vi kommer ner till det här lyxhotellet och träffar då Mino Raiola. Och det jag kan säga om honom är att, ja, men han ser ut precis så som ni ser framför er. Han är illa klädd. Han är otroligt trevlig. Det är liksom, han går och hämtar kaffe, Zlatan är inte där då, vi sitter och snackar.
Han är liksom serveringskillen från restaurangen,
ja,
som tar folk.
Ja, han presenterar oss, här sitter Emerson och så berättar han lite om hans situation och här sitter den här spelaren. Men ta med oss liksom då, och är liksom sån här kille som att man har bara lust att sitta med han hela dagen. Men det var också, har du det där kontraktet? Ja, så tog han kontraktet, bara rev sönder.
Han gjorde det fysiskt. Jag
har för mig att han gjorde det. Han bara tog det knycklade ihop det. Jag gav honom i alla fall det. Han bara, ja, men nu är i alla fall det löst.
Och ja, då känns det som att förhandlingstaktiskt så har han inte riktigt skett där. För nu har han fått det han vill.
Ja, vad fan.
Du har inte det något kvar från
den
sidan.
Nej, men det var ju ett öppet mål. Vi kan ju liksom inte föra någon. Ska vi liksom tvinga in Zlatan att han ska följa sitt kontrakt?
Vi måste ju spela lite skrämselspel i alla fall.
Han var i alla fall hur trevlig som helst. Jag är inte redo för att gå in med mötet med Zlatan mer än att han beskriver det så i sin bok som att de mötte jag två Kalla Anka-journalister från Aftonbladet.
Det roar mig mycket än idag.
Och så här med 20 år senare när man tittar tillbaka på det här mötet så kan jag inte... Kan nog tycka ändå att Zlatan har en viss poäng i sin i vad han tyckte faktiskt.
Ja, det...
När man har lärt sig lite mer, jag ska inte gå in på det, men det slutade ju inte speciellt väl. Och Zlatan var väldigt arg och han hade en hel del fog för att vara arg också. Men mötet med Raiola kan jag bara säga, supertrevligt. Jag hade gärna suttit kvar och tagit ett glas vin med honom.
Men det ska ju sägas att Zlatan själv har ju skrivit lite mer än att bara beskriva det som två kalankor. Han har ju skrivit, citat, jag bossade runt och jag tror jag skrämde vettet ur dem uppriktigt sagt. Jag slängde till och med en vattenflaska i huvudet på dem.
Nej.
Citat, om ni kommit från mina trakter hade ni inte överlevt, sa jag. Och det var hårt kanske.
Det sa han och stormade ut i rummet och kastade den vattenflaskan. Men det träffade faktiskt soffan jämte mitt huvud. Så att det sattes inte där. Men om jag ska liksom nämna det så var det ju att det började 5 minuter med en väldigt försonande att vi förstår och sånt där, men han var så jävla arg så till slut så var det bara, ja men det är ingen idé vi pratar en gång liksom. Det är lika bra att du bara får ur dig det du vill säga liksom.
Och han väl ändå kasta flaskan mot ditt huvud snarare än Lauls huvud, det är korrekt uppfattat.
Ja, men han kastade rätt mycket verbala flaskor mot Robert Laul, kan jag tala om, stackaren. Och...
Men sen stormar han bara ut och så är mötet
sen
över.
Sen stormar han bara ut och sen var mötet över.
Men Raiola är kvar i rummet.
Nej, Raiola kom bara varje kvart ungefär och sa, are we building some bridges? Han bara, nej det gör vi inte.
No bridges. Ja, nej.
Och så satt hans jättedyra advokat satt med under mötet också och han sa efteråt då liksom att...
Alltså Zlatans eller Raiolas eller Juventus?
Nej, det var Zlatans och Raiolas advokat.
Jag minns att du beskrev det som att hans visitkort var typ 5 centimeter tjockt.
Ja, alltså det var helt sinnessjukt och han bara, I don't know why he's so pissed. Alltså, jag fattar inte riktigt sådär liksom. Men
var det här då slutet på din dialog med Mino Raiola eller?
Ja, det var det väl. Eller tänker du på något?
Nej, det gör jag.
Nej,
det är bara liksom
nej utan det var bara liksom så här. För att då var ju tanken sen efteråt att vi... ja, men då kan ni göra en intervju med honom efteråt, hade Mino sagt. Och sen så när vi kom ner så satt Hans Linné från Expressen gjorde intervju med
Zlatan.
Och Zlatan var skitlycklig och satt och skrattade och klappade honom på axeln och sådär. Och vi bara körde direkt ut i flygplatsen och flög hem.
Fan, den dimensionen kände jag att det är
det var bättre. Det. Och vi hade ju tänkt på match och sådana här grejer dagen efter. Men det var ju bara...
Men undra då om det också var förberett, för ifall tanken är att det ska göras en försoningsintervju med Aftonbladet, bjuder man inte ner Expressen. Det får man nästan att tro att Mino visste att det skulle bli så här, tog höjd för det genom att bjuda in Linné också och sen bara liksom skrockande garvade när ni var helt oförberedda.
Det skulle... inte utifrån det jag träffade så var han liksom supertrevlig och då tror jag inte han hade kommit in liksom varje kvart frågade ifall vi byggde broar och allting var bra och vill ni ha kaffe och...
Vet du, för jag tycker det verkar som en maximal Raiola-triumf. Ja. Till att börja med så spelar han av ert enda kort, det första som hände. Därtill så får han er att känna att han är en kanonkille som behandlar er jätteväl. Därtill så får han slät att liksom få ur sig sin jävla vulkanartade lava och tycka att liksom han har möjlighet att vara precis som han vill. Och dessutom då, för att bara liksom knyta ihop säcken, förstärka deras triumf och understryka eran förlust, så är det ju faktiskt en form av förutmjukelse när han sitter där med Hans Linné och ni tultar iväg till flygplatsen.
Det var det verkligen. Och med tanke på vilken spelare han var så nej, det kanske inte alls är omöjligt. Men samtidigt så måste jag ju säga, vi kan ju inte komma ner på den här kontraktet och använda det i något slags jävla utpressningssyfte, Erik.
Nej, men det måste ju hålla på.
Ja, nej, men du får inte det här från Svin.
Det är den där built of bridges.
Det var inte läge för det. Och liksom, förutsättningen var ju att ni kommer ner med det och så får jag det.
Jag kan konstatera att det var inte... Mino Raiola gick inte förlorande från den situationen heller.
Nej, det är förutsättningarna för att vi skulle gå vinnande ur det var väldigt liten, kan jag tro. Okej, Zlatan i Juventus. Hur funkar det?
Ja, men det funkar ju i grund och botten på de allra flesta sätt jävligt väl. För nu har ju då Zlatan kommit till Juventus-världen, eller i Mino Raiolas kontext Pavel Nedved-världen. Alltså miljön där man tar professionalism och prestationsmax längre än någon annanstans. Och nu fick ju då Zlatan spela och träna med denna Pavel Nedved, som hans agent, ja men i praktiken, byggt upp en hel världsbild runt. Och då kan man ju tro att oj, nu skär sig verkligheten med den här kulissen. Men det är ju precis tvärtom. Zlatan vill konstatera att fan, egentligen trodde ju alltid att du överdrev, men han är ännu mycket galnare än du sa, den här killen. Ja. Så Pavel Nedved levde upp till sin del av historien om Mino Raiola. Och Zlatan Ibrahimovic skulle sannoliken komma att leva upp till sin. För det var just den här liksom rastlösheten, det här drivet, den här ambitionen att hela tiden vilja vidare framåt och uppåt som Raiola, ja, men satte så stort värde på i Zlatan. För Nedved, ja, han satte, han skulle stanna, han hade gjort sina flytter. Men som Zlatan Ibrahimovic själv har återberättat, varje gång vi, alltså Zlatan och Mino, har gjort en transfer, har Raiola sagt, okej, nu är vi bara här i 2-3 år, sen går vi vidare.
Ja. Och i det här fallet så blev ju en vidaregång helt nödvändig.
Ja, på ett sätt ja, på ett annat kanske nej. Eller nej, inte så. Egentligen dubbel ja. För absolut, ni vet vad som hände. Det blev Calciopoli. Modgi störtade och Juventus föll isär. Och därefter var det ju alla man över bord och var och en klara sig själv i väldigt hög utsträckning. Men Mino menade ju att han i själva verket förutsett imperiets fall tidigare. Precis som han hade gjort med Kraniotis Lazio. Precis som han i ett senare skede skulle göra med Berlusconis Milan. Så hävdade ju han att han såg tecknen långt mycket tidigare. Och ja, men i praktiken att han ska ha insett vad som väntade redan i samband med det som skulle ha varit en förhandling om Zlatans kontraktsförlängning. Och det är då ett drygt år efter att Ibrahimovic har flyttat till Turin. Och ja, men det är avtalat mötestid. Ja, nu är det lite andra tider, lite annat läge än när Raiola först fick sitta i det där rökiga väntrummet i Torinos högkvarter utan att någonsin komma fram till Luciano Modgi. Nu stövlar han in tillsammans med Zlatan i förtid på Modgis kontor, sätter sig i Modgis stol och lägger upp fettarna på bordet och ska då sitta så när Modgi väl kommer in i rummet. Och ja, det där är väl bara skådespel och bravado, men det kom någonstans ifrån, och utvecklingen som sen följde kom också någonstans ifrån. För den där kontraktsförlängningen som alla ändå var överens om, den blev aldrig påskriven. Och det hade ju inte att göra med att Raiola hade suttit med fötterna på bordet, och inte heller hade det att göra med att Zlatan blev utvisad mot FC Bayern i Champions League kort därefter. Det är annars en sån där grej som återkommer ibland, att Modric ska blivit så förbannad att han ska ha vrålat att Zlatan kunde köpa sin kontraktsförlängning i röven. Och att Zlatan och sin sida ska blivit rasande och bara sagt att ja, är det så ska jag bort här och nu. Det var väl bara liksom sånt man sa efter en upphettad fotbollsmatch. Men ja, kontraktsförlängningen blir aldrig verklighet, den blir aldrig aktiverad. Och från Mino Raiolas synvinkel så gör han ju gällande att det faktum att det här aldrig blir uppgraderat och påskrivet det ska då ha fått honom att förstå att det är något som inte står rätt till.
Ja.
Och så ska han börja nysta och så ska han börja snoka och så ska han ha börjat göra förberedande planer. Och kanske det, men så jäkla väl rustade, så långt i framkant ligger inte Team Raiola och Ibrahimovic när allt väl börjar rasa. Och Zlatan, han är ju, Zlatan gillar ju Modji.
Ja,
alltså, verkligen. Ja, han kanske har gjort en, han kanske har kört mot rött några gånger,
ja,
men sånt uppskattar ju Zlatan.
Ja, ja.
Och han är ju själv inne på någon ganska långsökt teori om att Modji genom att inte binda upp Zlatan längre skyddar honom mot att fastna i Juventus när kraschen kommer. Och det vette tusan. Modji ska vara så altruistiskt välvillig. Men framme sommaren 2006 så är Juventus tvångsdegraderat och Zlatan känner ju ett desperat behov av att komma därifrån. Och ja, alltså även här finns det ju skillnad, för Raiola får ju företräda två ganska skilda förhållningssätt till det som har hänt. Pavel Nedved följer med Juventus ner i Serie B och kriga på. Och Zlatan Ibrahimovic vill bort till varje pris. Men ja, om nu Raiola sett det komma, så tycker jag väl att han inte har tagit tillräcklig höjd för det hela. För de tvingas möta den här situationen i väldigt markant underläge.
Ja.
Okej, det har inte blivit någon förlängning av det där kontraktet, men han sitter ju på gällande kontrakt. Och det är inte så att det är krattat för någon övergång som bara ska verkställas, utan lite framstår det faktiskt som att de halvt yrvaket får börja på noll.
Ja.
Och ja, som alltid finns det ju två grejer som måste falla på plats. Till att börja med måste det finnas en köpande klubb som är beredd att betala det Juventus begär. Och det kan gå liksom pressa ner det kravet lite grann, men det måste finnas en köpare. Och därtill måste ju den köparen även vara beredd att ge ett lönepaket som Zlatan i det här fallet tycker är acceptabelt. Och ifall vi då börjar med det första, så finns det ett rätt grundläggande problem i att Juventus inte visar någon som helst vilja att sälja.
Nej.
Och innan man löser det kommer man ju ingenstans. Så ja, vad gör Zlatan då, på vems inrådan eller beställning du än må ha varit?
Han bestämmer sig för att jag ska träna, men jag ska inte spela några matcher.
Ja, exakt. Han bråkar, han strejkar, han gör sig omöjlig.
Ja.
Och vems strategin än var, så var den även i det här fallet ganska lyckad över tid, för Juventus motstånd mot att sälja mjuknade. De kunde trots allt tänka sig att släppa Ibrahimovic, och det fanns framförallt två italienska storklubbar som kunde tänka sig att matcha deras krav. Och det var ju då de båda Milano-klubbarna, Milan och Inter. Och det som Zlatan själv har sagt, det är ju att han lite mot alla andras gissningar föredog Inter, för att de var en underdog och det skulle innebära en större utmaning och mer adrenalin.
Och Ronaldo har spelat det.
Ja, exakt, exakt. Och just att det inte var det folk trodde att han skulle välja, det gav ju plötsligt Mino Raiola någonting att jobba med. För Inter själva förstod också att de förmodligen inte skulle vara första valet om Milan gick in med kraft. Och även om deras rivalitet är speciell, så är det klart att man ogärna förlorar en kraftmätning mot Milan. Och när, efter vissa om och men, till och med Silvio Berlusconi hör av sig och vill träffa Raiola och Zlatan, ja, men då har ju plötsligt Mino Raiola det han behöver. Han kan gå till Inter och säga att ja, nu är det ju så här att Milan är ju såklart det logiska valet. Milan är ju lite större. Och Milan, alltså, nu kommer Silvio och vill göra det här personligen. Och det vet ni, att vill Berlusconi något, så får Berlusconi. Men trots allt detta så kan jag nog faktiskt få det till att Zlatan väljer er ändå. Men det är ju såklart mot ett jäkla motkrav när det kommer till lön och förmåner och ersättning och allt det där. Och i grund och botten liksom har Raiola så mycket mot sig i ingången till de här förhandlingarna att han liksom inte kan rädda upp det utifrån sin egen kravbild på sig själv. För där är det typ att Zlatan ska bli bäst betald i världen. Ja. Det går inte när han sitter fast på kontrakt med Serie B-klubben Juventus. Inte lyckas tydligen förhandla ner hans utgångsbud 4 gånger. Och det svider i Raiola i många år därefter. Men trots allt så syr han ändå ihop någonting som blir jävligt bra och som Zlatan själv vill. Och det är ju Berlusconi-faktorn som han använder som utslagsgivande trumfkort. Okej, nu är det så här att jag har bokat med Silvio på Gianninos, inte fan vet jag, klockan 22 ikväll eller någonting. Och ni förstår ju också att åker vi dit så kommer vi gå därifrån med en överenskommelse. Så ni har haft på er fram till 21.30. Och här är det absolut lägsta vi kan tänka oss att gå med på. Så vad säger ni Marco Branca och Massimo Moratti? Klockan tickar. Och nu har ni faktiskt bollen framför era fötter. Men ni måste ju kicka in den i mål. Och nu är det 3 timmar kvar. Men snart är det bara 2 timmar kvar. Och sen, ja, sen blev det överenskommet och klart med Inter.
Sen är det lite, man får inte glömma att de här gubbarna Berlusconi och Moratti, de är ju småpojkar innerst inne också. Nu ska jag snuva honom på det här.
Nej, visst finns det ett stort sånt inslag och det är precis det Raiola använder här. Men det där är väl utifrån just hans karriär. Nu pratar vi inte om en fotbollsspelare i första hand, inte om mål och assist och titlar. Men utifrån Raiolas karriär, då är väl det här en typ av pyrrusseger. Han är ändå nöjd med att få bort Zlatan från Juventus och få honom till klubben dit han själv helst ville. Men det är alltid ett litet sånt där styng i honom att jag kunde inte göra det på mina villkor. Nej. De hade trumf och de fick ner mitt utgångsbud. Det ska aldrig få hända. Nej. Men okej då, jag var bakbunden så jag får väl ursäkta mig själv med det.
Ja. Alex,
yes.
Som du vet är vi ju sponsrade av Stryktipset. Ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino. För dig är över 18 år.
Det är vi verkligen, den fina 90-åringen Stryktipset.
Ja.
Och stödlinjen.se finns ju där för dig om man har problem med sitt spelande.
Exakt, och vi firar ju det med att låta lyssnarna dra sina bästa 90-minuters historia på Stryktipset.
Så är det.
Och det vill vi gärna ha fler historier, så skicka in dem på kings@perfectdaymedia.se så får ni en t-shirt för varje publicerat inlägg.
Mm.
Och idag så har vi en historia från Perra som går så här. Året är runt 2010. Jag och alla mina polare var fattiga studenter. Jag tillbringade helgen med en av mina bästa polare, Ragge. Vi hade inga planer för denna lördagen så jag kom med ett förslag om att dra en rad på Stryktipset. Men Ragge säger, okej då, men bara så du vet så har jag inte så här jättemycket pengar nu för tiden. Vi gled in på den lokala spelbutiken och vi har blivit enade om en 128 kronors rad. Precis när vi ska sätta vår kupong så får Ragge ett samtal i telefonen. 5 minuter senare så har han pratat färdigt och jag hade skrivit färdigt vår kupong. Vi delade på betalningen och fortsatte dagen mot matchstart. Om jag minns rätt så var detta en helg med FA-kuppen och många matcher var svårtippade. Vi följde matcherna med stort intresse. När det närmade sig slutet märkte vi tamme fasen att vi hade 12 av 12 rätt. Sista matchen som spelades klockan 18 var Manchester United mot ett blåbärsgäng. Vi hade spelat ett kryss och matchen stod 0-0 i 73 minuter. Potten på oavgjort var 1,2 miljoner och jag ringde mamma och frågade vad hon önskade sig i födelsedagspresent.
Det ska man inte göra i förtid.
Nej, det ska man inte göra.
Nej.
3 minuter senare gjorde United 1-0. Potten gick ner till 36 000 och vi sjönk ner i varsin ända av soffan. Sista minuterna var ett helvete när blåbärsgänget hade ett träff i ribban och en i stolpen. Men vad fasen, 36 000 delat på 2 blev en rejäl utekväll. Dagen efter, trötta och slitna, gick vi tillbaka med kupongen till den lokala spelbutiken. Lämnade över den och verkade ointresserade. Kan du se om det är något på bongen? Mannen som checkade vår kupong ropade ut: bankvinst? Det är ju för fasen en bankvinst, grabbar. Vi klarade inte lov att låtsas och började skratta. När måndagen kom ut så cashade vi ut våra pengar. Och det här är en, ja, en väldigt fin historia om 90 minuters himmel och helvete, kan man säga. Det finns så många liksom skal runt Stryktipset som gör det roligt i 90 minuten. Vi säger stort tack till våra vänner på Stryktipset. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar och deras kampanj Livets alla löften. Och där har vi pratat om löften som jag har brutit tidigare, men att man alltid kan komma tillbaka och faktiskt lita på Länsförsäkringar.
Verkligen, verkligen. Ja. Jag har varit och nallat på mitt buffertsparande tidigare.
Aha. För något viktigt då, hoppas jag.
Nej, det var inget viktigt. Men nu är det någonting viktigt. Jag ska ju på resa i vinter.
Ja.
Så nu är det 10% ja. Rakt in på buffertsparandet.
Det är ju väldigt, väldigt bra. Men det är ju inte riktigt det, bara det att buffertsparande ska vara. Liksom. Ett buffertsparande har man ju framför allt för när man hamnar i knipa. Alltså. Låt mig lära dig detta, Alex.
Ja, okej. Okay. Ja. Nu är det verkligen husägare mot lägenhetsägare.
Någonting går sönder. Bilen pajar.
Har ingen bil.
Behöver liksom någonting till ungarna. Alltså någonting som händer i farten som man inte riktigt har planerat.
Vet du vad mina ungar behöver? Nej. Upplevelser i jul.
Ja. Men du förstår vad...
Jag förstår vad du använder ditt buffertsparande till. Och jag använder mitt buffertsparande till nöjen. Och det måste få vara okej,
okay, Håkan. Nej, men det är helt okej. Okay, men du är inte riktigt buffertsparande.
Ja, det tycker jag.
Ja, okej. Okay.
Det är mitt löfte.
Ja. Att ha roligt för ditt buffertsparande.
Ja, exakt. Ja, okay.
Ja. Men för oss övriga som inser liksom att man behöver pengar i kniviga situationer, så är ju Länsförsäkringar din vän i viken.
Verkligen.
Som du alltid kan lita på. Mm. Och du behöver liksom inte sätta av väldigt, väldigt mycket pengar varje månad, utan det kan räcka med en hundralapp. Då har ju faktiskt de möjligheterna att få de här pengarna att växa.
Precis. Och är du ganska ung ute i landet och har ett arbete eller liksom en inkomst, och du känner att du har en möjlighet att lägga undan pengar, då räcker med, säg, 100-200 spänn. Börja nu. Du vet, du ska bli gammal.
Ja,
när du börjar bli 65-67, då är det där pengar alltså.
Verkligen.
Mm. Börja med ditt pensionssparande eller ett buffertsparande. Och glöm inte att Länsförsäkringar finns där när livet inte blir som planerat.
Nej, och att Länsförsäkringar faktiskt kan hjälpa dig med bank, pension och även försäkring.
Yes.
Så du har allting under ett paraply.
Det har man.
Och vi säger stort tack till våra vänner på Länsförsäkringar.
Tack.
Vi är sponsrade av AirUp, Alex.
Mm.
Detta har jag stor erfarenhet av.
Berätta.
Jag har tre döttrar som tjatade till sig en varsin sån här flaska. Mm. Och jag var ju skeptisk, naturligtvis. Mm. Som man alltid är när man är äldre och yngre vill ha någonting.
Mm.
Och sen testades detta hemma. De var helt lyriska. Och med tanke på att jag själv är ganska dålig på att dricka vanligt kranvatten.
Mm.
Därför att det känns ganska trist. Så testade jag detta. Och är numera helt såld på det själv.
Berätta hur det där fungerar då.
Nej, men du har en speciell flaska som du kopplar en podd till.
Mm.
Alltså ingen podcast, men en podd.
Nej, det fattar jag.
Ja, som helt enkelt gör en slags lukt eller doft till vattnet.
Mm.
Som gör att det smakar väldigt mycket bättre.
Okej. Okay. Mm. Ja, det där var ju en retorisk fråga. Jag vet ju hur det här fungerar, för att jag har en flaska själv.
Ja.
I morse så gav jag en flaska till min son.
Jaha. Blir han lycklig?
Ja, och så försökte jag förklara det här för honom. Men han är ju 5, så det gick inte. Det mynnade mest ut i: pappa, har jag päron i hjärnan nu?
Ja. Ja,
men han gillade den i alla fall.
Ja.
Och han sa också: jag tycker den svarta flaskan är cool.
Ja.
Mm.
Och för alla oss som tycker det är lite trist med vanligt kranvatten, men som faktiskt behöver dricka mer, och det behöver vi väldigt, väldigt många, inte minst nu när det börjar bli varmare, så ska ni definitivt testa detta.
Verkligen.
Och nu är ju ett gyllene tillfälle, för att går du in på airup.se, så ger rabattkoden KINGSDAY 10% rabatt på ett köp hos AirUp. Och rabattkoden är giltig till och med den 30/4. Och går inte att kombinera med andra erbjudanden. Men det behövs inget annat erbjudande. För att när ni väl har testat detta, så kommer ni inse att: oj, jag dricker mycket mer vatten. Oj, jag mår mycket bättre.
Yes. Air-up.se. Kings är rabattkoden. Och det är 10%. Och det erbjudandet är fram till och med den 30 april.
Vi säger stort tack till AirUp.
Tack.
Mm.
in då i denna transfersommar, ja, då är ju korten blandade och given helt annorlunda. Nu sitter ju Mino Raiola med liksom, ja, men kanske ett par i tvåar, någon fyra, en sjua och en nia liksom. Det är en usel hand. Ja. För, ja, men till att börja med, finns det inga intressenter som matchar Zlatans ambitioner. Han vill bort från Barcelona, men ser ju sig själv med rätta som en av världens bästa spelare. Ja. Och liksom, vilka hör av sig? Manchester City. Det är inte dagens Manchester City.
Precis.
Det är det Manchester City som nyss har fått pengar, ja, och som fortfarande har, så är Richard Dunn i laget.
Ja.
Inte sugen på det.
Nej.
Inget annat. Jo, Milan. Okej, ja, men Milan, det kan jag leva med. Det kan jag absolut leva med. Ja. Visst, får det att hända. Och så, ja, då ska Raiola ta det in i liksom nästa fas och snacka med Galliani. Och, jo, vi tar jättegärna Zlatan, men alltså, vi har inte en stor pengasäck för det. Utan jag har 13 utgående kontrakt som jag måste förnya. Där ryker, ja, men typ alla mina pengar.
Ja.
Jaha, men vad tror du att du ska kunna få Zlatan för? Barcelona köpte honom för i praktiken 70 miljoner euro.
Ja.
Ja, vi har 20.
Ja.
Kanske 25. Nej, det går ju inte.
Nej.
Som sagt, här sitter han med tvåor på hand, Raiola.
Ja.
Och här kommer väl, ja, men just hans kanske största mästerverk i all sin enkelhet. Och där bollar han naturligtvis in Zlatan och använder sig av honom också. Och ja, men det som är både enkelt och genialt, det är ju att Raiola går till Barcelonas ledning och liksom har det där samtalet om hur de ska kunna gå vidare, och alla är överens. Ja, men Barcelonas ledning vill ju till varje pris bli av med Zlatan och få tillbaka pengarna för sin jättelika investering.
Ja.
För nu är det som det är. Guardiola vill inte använda honom, och då sitter, ja, men 3/4 miljard bara där på bänken och kostar pengar. Så Barcelona vill till varje pris, ett, bli av med honom, två, få tillbaka sina pengar. Men Raiola, ja, spelar ju skickligt. Ja, nej, men vi vill i grunden inte röra på oss. Det här har varit Zlatans dröm. Och han kom hit för att vinna Champions League. Han tror fortfarande det är möjligt. Det har varit lite tufft nu, men han vet sin kapacitet. Han är trygg i den. Han tänker stanna och kämpa för sin plats. Och det är ju inte vad Barcelona-ledningen vill höra.
Nej.
Så liksom pressa på, men nej, det blir inte bra för någon. Det måste ju finnas någon väg härifrån. Det måste ju finnas en annan situation som gynnar er också. Nej, grunden inte. Alltså, vi vill stanna, men ja, alltså okej. Okay. Ifall vi ska liksom prata rakt och ärligt om den andra möjligheten, så visst, det finns faktiskt en flytt vi kan tänka oss att göra som skulle liksom funka för Zlatan och för honom att bli nöjd. Ja, men strålande, vi kör på det direkt liksom. Det löser vi, även om det blir lite knöligt på vägen. Så vad är det ni tänker? Vart ska ni? Real Madrid.
Ja.
José Mourinho har precis flyttat till Real Madrid. De känner varann från Inter. Han ska bygga en vinnarmaskin och se Zlatan som helt oumbärlig.
Jag skulle se de ansiktsuttrycken.
Och det är ju så jävla genialt. Oh. För Real Madrid visar inget intresse för Zlatan.
Nej.
Och grejen är att det är klart att det kollas liksom backed channels. Det här stäms av. Är det verkligen så att Real Madrid är intresserade av Zlatan? Skulle de vilja värva honom till Bernabeu? Och här har väl liksom Mino, ja, men lägga ett steg före och liksom krafsat lite rygg för gamla tiders skull och tjänster och gentjänster. Men det ligger ju även i Real Madrids intresse att påskina detta,
ja,
för de vet att det skadar Barcelona.
Ja, ja.
Så när det skickas ut trevare, bara, jo, ja, absolut.
Ja.
Jätteintresserade. Ja. Trots att det inte finns i deras föreställningsvärld. Nej. Och det här är ju i just all enkelhet en manöver som helt bakbinder Barcelona.
Ja.
Och de sitter där och är handlingsförlamade och saknar alternativ och kan bara se usla lösningar. Antingen släpper vi honom till dem, det går inte. Ja, men då sitter han kvar och är osams med Guardiola och kostar massa pengar och går ner i värde för varje år som går. Det är också uselt.
Mm.
Men snälla Mr. Raiola, det måste väl finnas någon annan variant som vi kan lösa det här med. Och då till sist då, ja, alltså, om verkligen inget annat är möjligt, så kan vi väl tänka oss AC Milan. Och nu är ju liksom Galliani också invigd i den här planen, så han är ju med och liksom spelar spelet. Och Barcelona-ledningen hinner väl skina upp i någon halv sekund innan då förbehållet kommer. Men Milan har inga pengar.
Nej.
Så kanske 20 miljoner euro. Men ska det verkligen bli av hyfsat snabbt, så måste vi nå ner till 16. Och det här går ju inte. Det här är fan liksom en transfermarknadsmässig omöjlighet. Men likförbannat så pressar de Barcelona så långt in i hörnet och så högt upp mot repan att de till sist inte ser någon annan möjlighet än att bara tugga i sig den här jätteförlusten. Och det är Sandro Rosell som precis har tagit över som ny klubbpresident, och det här får han liksom i knät. Och han säger det till Raiola.
Det är den sämsta affär jag har gjort i hela mitt liv.
Den sämsta affär jag någonsin kommer göra. Ja. För han ser ju också vad som sker. En investering på 66, 70, 74 miljoner euro beroende på hur du räknar. Ja, nu ska han få tillbaks 16, 17, 18. Och det är liksom ett år emellan förvärv och avyttring.
Det är helt otroligt. Fast ingen kunde inte låna ut honom. Eller vad fan?
De, så som Team Raiola spelade pokerpartiet, så var det kvar i Barcelona, sälj till Real Madrid eller vräk bort till Milan.
Men om vi går tillbaka lite i kronologin här, så hände en väldigt allvarlig sak med hans största tillgång 2017.
Hans största tillgång, hans på många sätt närmaste vän.
Ja.
För vi ska ju verkligen inte spela ner det här med kraften i de mellanmänskliga relationer som ändå Mino Raiola klarade av att bygga upp. Och det blir ju aldrig tydligare än med Zlatan Ibrahimovic och, ja men säg, våren, sommaren 2017. För det är ju då i april 2017 som Zlatan landar fel i förlängningen mot Anderlecht och i praktiken förstör hela höger knät. Och det är ju en extremt omfattande skada, och det är verkligen inte självklart ändå 35-årig anfallsspelare ska kunna ta sig tillbaka från det här. Det hade mycket väl, det borde med en mer normal fotbollsspelare ha varit slutet. Ja. Och det är klart att hur mycket lejon och övermänniska Zlatan Ibrahimovic än må vara, så tvingades han ju möta väldigt många rädslor och väldigt mycket mörker under, men kanske framförallt den första tiden efter skadan och diagnosen och sen operationen. Men längs hela den här långa vägen tillbaka, den här ovissa rehabiliteringsperioden, så gick ju Mino Raiola vid Zlatans sida. Det var han som stod där vid sjukhussängen och rehabiliteringsbassängen och liksom som ett mantra nästan upprepande viskade: "Don't worry, Mino is here."
Ja.
Och Zlatan har ju varit väldigt öppen och sårbar kring hela den här kampen och betydelsen av att ha Mino Raiola vid sin sida. Det var väl i någon av hans böcker, de börjar bli ganska många nu, men i någon av dem som han preciserat att det bästa med skitläget jag befann mig i var att jag och Mino fick vara med varandra i 3 veckor. Och vi var redan nära, men i det här läget släppte vi allt. Affärer, fotbollen, allt. Och var bara med varandra. Och här syftar jag ju då först och främst på de allra tidigaste rehabveckorna i Pittsburgh, där operationen hade gjorts, där de sedan hängde kvar och där Mino Raiola hela tiden fanns som peppande stöd, tröstande hjälpreda, uppbygglig hype man. Varje morgon, som en veckaklocka när det slog åtta, Mino upp, drog ifrån gardinerna, släppte in solen. Come on big boy, we need to go to work. Ja. På samma sätt som när de först hade börjat samarbeta i Amsterdam mer än 15 år tidigare, så pressade Zlatan sig upp och förbi maxgränsen både vad gällde ansträngning och smärta. Nu var han tillbaka uppe på Pavel Nedved-nivåer. Ja. Men det krävdes samtidigt också så jävla mycket. Det här var inte bara en liten ljumskskada som skulle passeras, utan det här var ju ett karriärhotande hinder som var sataniskt högt, men som då på något sätt ändå behövde ta sig över. Och ja, det frestade på. Zlatan har ju skildrat hur han efter något pass, ja, men fick ett blodsockerfall. Så han blev helt yr och jag måste lägga mig ner. Kunde inte gå till hissen och ta sig tillbaka till sitt rum, utan blev liggande orörlig på ett korridorsgolv där liksom förbryllade förbipasserande bara kollade på honom och undrade vad som pågick. Och till sist så fick ju Mino hjälp av Zlatans personliga fystränare för att liksom släpa honom tillbaka till rummet och sängen. Och väl där, ja, då började ju Mino Raiola mata honom med biscottis och marmelad, för då stod det klart att det var just ett blodsockerfall. Och Zlatan liksom skrek åt honom att sluta, men nej, här kommer en till tesked med marmelad. Gapa stort och svälj. Ja, men precis som man gör med ett litet barn.
Ja, ja.
Och ja, det var ju liksom sådana här stunder av fysisk hjälplöshet som Zlatan aldrig tidigare hade upplevt. Som Mino Raiola fanns där med sin tesked eller för den eller med sin tvättlapp. Man liksom kunde ju tvätta Zlatan där han inte själv klarade av att tvätta sig. Och det är begripligt att en sån period och en sån upplevelse förflyttade deras relation.
Verkligen.
Och Raiola ställer ju också upp på det där att ja, Zlatan har helt rätt när han säger att vi kom varandra närmare än någonsin där. Men när de till sist väl kom ut på andra sidan och såg ljuset och gräsplanerna igen, och det var det som att ja, men den här förstärkta och fördjupade relationen innebar att de nu kunde bråka ännu mer och ännu oftare och ännu mer högljutt med varandra. Ja. För nu började de för, alltså vitt jag uppfattade som egentligen första gången, var lite oense om de avgörande karriärsbesluten. Och det blev ett mönster som upprepade sig. För krasst uttryckt så pressade väl sig Zlatan tillbaka alldeles för tidigt. Alltså hela hans knä hade varit trasigt och urblåst. Ja. Och sen tar det inte ens 7 månader innan han är tillbaka och spelar Premier League-fotboll.
Nej. Men det är så typiskt honom också, att han vill ju visa, jag är en övermänniska, jag fixar allting, ingenting rör på mig.
Nej, och jag vet inte fan vad en sån där skada normalt sett hade haft för rehabiliteringstid. Det är väl svårt att prata om normalitet, men jag tror säkert han kapade 3-4-5 månader bara genom sin jävla övertygelse. Och visst går det väl att säga att Mino Raiola borde ha kunnat hålla honom tillbaka och bromsa, men det tror jag faktiskt är en överjordisk uppgift i det läget. Men väl tillbaka så kunde han ju inte göra sig själv rättvisa, för knät hängde inte med och han förlikade sig någonstans med detta inför sig själv och gick ju till Mourinho efter bara 3-4 månader och sa att jag vill bryta kontraktet med Man United, för jag klarar inte av att ge dig det du behöver och det jag för den delen kräver av mig själv.
Nej.
Och här är ju då första stora striden, för Mino Raiola var inte alls med på den här båten.
Nej.
Det var väl, tror jag i alla fall till stor del, handlade om att Man United hade gått med på att förnya Zlatans kontrakt mitt under rehabiliteringsperioden. Och när de hade gjort det, då skulle minsann Zlatan och Raiolas sida hedra den överenskommelsen och fullfölja kontraktet. Det tyckte Raiola var någon typ av hedersprincip i det här läget. Medan Zlatan, ja men Mourinho förstår ju mig liksom. Det är inte så att de vill hålla kvar mig mot min vilja när jag inte liksom spelar på det sätt som kontraktet stipulerar. Men så fanns det väl också någonting i det där att det har man USA, Los Angeles. Ja men i så fall är det ju slut Zlatan.
Ja.
Liksom då är det ju bara nedförsbacken kvar. Var det det vi tränade för? Var det det vi körde all jävla rehab för där borta i Pittsburgh? Ja, när allt kom kring så var det väl faktiskt så Zlatan kände i det här läget. Ja. Att det började vara ganska tomt på lejonbensin där inne. Så nu är det så här det får bli. Och där hade de då en meningsskiljaktighet. Men ja, sen kom Zlatan till Kalifornien och till Los Angeles och till Hollywood. Och så trippade han runt på ett ben och vräkte in en boll från 35 meter efter några minuter av debuten. Ja. Och ja, var ju i alla fall i en amerikansk kontext Zlatan igen under sitt första år i Los Angeles Galaxy. Och innan Mino Raiola sen visste ordet av, innan han blev invigd i framtidsprocessen, ja, då knallade Zlatan Ibrahimovic upp till Galaxy-ledningen och förlängde sitt kontrakt med ett år utan att Raiola ens var inblandad.
Ha.
Vet du vad han blev då enligt Zlatan?
Nej.
Ilsken som en puma.
Ja, det kan jag förstå.
Det faktiskt värsta grälet vi har haft, sa Zlatan då. Men han menade att han hade bestämt sig. Han ville stanna i Los Angeles och han ville köra ett år till. Och han brydde sig inte om att maxa villkoren. Och han argumenterade som att hade jag släppt in Mino, då hade han inte kunnat lägga band på sig själv. Utan han hade gått in och behandlat de här stackars Galaxy-människorna som om de vore Modji. Liksom. Ja. Han hade kört fulspel, han hade kört över dem på ett sätt som hade inneburit att det hade inte blivit någon bra lösning för LA Galaxy. Och det var inte det Zlatan ville. Han ville liksom inte pungslå dem. Och han ville framförallt inte att Galaxy skulle tvingas inse att det var omöjligt för dem. För någonstans var nog det Zlatans egentliga farhåga. Att Mino, han tyckte jag lämnade Europa för tidigt. Han känner att det har gått ganska bra här. Han kommer fan vilja knuffa mig tillbaka mot Europa.
Ja.
Det är inte det jag vill.
Nej.
Jag vill vara här och jag vill inte att han ska komma till mig och säga att nu liksom Galaxy har givit upp. De kan inte möta dina villkor.
Nej.
Jag vill bara skriva under den här dealen. Och det var därför jag höll honom utanför, motiverade Zlatan.
Låter ju rimligt.
Men flera år senare så återberättade han och sa att han har fortfarande inte förlåt mig. Jag gjorde honom besviken. Och ja, något sånt hade ju aldrig skett tidigare.
Nej.
Men sen följde då det här andra året i LA Galaxy. Och en kringskuren och motarbetad Mino Raiola ska då i alla fall i stunder gått runt och ha varit ilsken som en puma.
Ja.
Samtidigt som en nu 37-årig Zlatan bestämmer sig för att det faktiskt får räcka. Han tar ju beslutet inför sig själv att lägga av dagen då LA Galaxy åker ur slutspelet. Men när det faktumet då presenteras för Mino Raiola, då vägrar ju han att acceptera det.
Ja.
För hans grundhållning har väl alltid varit att Zlatan lämnade Europa för tidigt.
Ja.
Och att den här nedvarvningen inte var något han kunde relatera till. Och skulle nu allt dessutom avslutas med bara en liten fjutt, det är inte värdigt. Så Raiola påbörjade sin övertalningskampanj. Zlatan, en spelare på din nivå kan inte avsluta i MLS. Alltså vad fan, folk kommer att säga att du har blivit feg, att det inte är någon stake i dig, att du är gammal och trött och att du nöjde dig med en enkel utväg. Vart har Ibra tagit vägen? Lejonet. Du är Ibra. Du måste göra en storslagen sorti som Ibra. Och här är väl uppfattningen man får utifrån att Zlatan faktiskt hade bestämt sig. Och hur stor chans tror du liksom den genomsnittliga fotbollsfunktionären skulle ha att övertala Zlatan Ibrahimovic att ändra sig?
Nej, det finns ju ingen i hela världen mer än han, såklart.
Nej, det finns det. Jag liksom har ingen bild av exakt hur Zlatans relation med hans fru fungerar. Men jag har något svårt att tänka mig att hon varken skulle vilja eller kunna ge sig in i den här typen av karriärsbeslut. Utan det är nog Mino Raiola och enbart Mino Raiola. Och här framstår enligt Zlatans berättelse som att han egentligen besegrades mest på utnötning och ihärdighet. Det var inte så att Raiola hittade fram till en massa nya argument och retoriska trumfkort, utan han verkar mest ha tjatat på med allt det här att men det här är inte den riktiga Zlatan. Du måste visa dem den riktiga Zlatan. Ska du bara försvinna och liksom gå i tysthet? Förstår du inte att det kommer urholka hela legenden? Vart är den Zlatan jag en gång lärde känna? Malandes, malandes.
Ja, ja, ja.
Och till slut så började han komma in innanför rustningen.
Jag vet en annan. Hade Maradona kommit över och sagt att snälla, för min skull, kan du spela en säsong i Napoli? Va?
Alltså det sjuka är ju att det var nästan exakt det som hände. Ja. Förutom att Maradona då inte kom över. När väl Mino Raiola hade börjat tränga igenom Zlatans rustning med sina dolkstötar och nålstick, då var det där med en förlängning av karriären inte längre något uteslutet, utan då var det en fråga om huruvida det gick att hitta en utmaning som fick adrenalinet att pumpa tillräckligt. Och då satt och Zlatan hemma och såg den här Maradona-dokumentären som typ alla som lyssnar också har sett. Och så kände han, okej, nu pumpar adrenalinet. Ringer Mino, mer eller mindre napoletanaren Mino, och säger att okej, nu har jag det. Vi ska tillsammans sluta cirkeln. Jag ska göra det Maradona gjorde och jag ska göra det hemma hos dig. Jag ska till Napoli. Styr upp Napoli. Mino, 100%. Styr upp Napoli. Klart. Och ja, det var ju verkligen överenskommet. Vet du fan om det till och med redan fanns dokument signerade. Men dagen innan Zlatan skulle presenteras så fick De Laurentiis för sig att kicka Carlo Ancelotti.
Jaha.
Och sen var det en liten period av vakuum innan det visade sig att ersättaren skulle bli Gennaro Gattuso. Och Gattuso ska enligt De Laurentiis ha sagt till honom att nej, men lita på mig, vi behöver inte Zlatan.
Jaha.
Och så blev det med den saken. Och där kan man ju faktiskt känna sig lite lurad på ett jävligt starkt kapitel, men ja, det skulle visa sig bli ett rätt innehållsrikt substitut också, för ja, visst, nu blev det inte Napoli som det var tänkt, men
det måste ju gjort Mino arg som en puma ju, på Gattuso.
Ja. Samtidigt märkte han ju att han hade vunnit den viktiga matchen,
ja, ja.
För nu var Zlatan igång igen,
ja.
Han var inställd på att flytta till Napoli och spela fotboll, han var liksom i gladiator-mode igen. Och nu skulle han inte bara liksom plocka ner rustningen och hänga. Nu hade han ju fått igenom att han skulle fortsätta spela och att han skulle göra det i Europa igen. Och då var bara, okej, okay, inte Napoli, hur tänker vi nu? Och Zlatans nästa fråga, egentligen nästa uppgift till Mino, men identifiera de som behöver mig mest. Hör du såg hur det gick för Milan i Bergamo.
Ja.
Förlorade med 5-0 mot Atalanta. Ja. Där har du ditt svar. Och här har ju vi faktiskt anledning att verkligen tacka Mino Raiola för att han förlängde en saga som annars redan hade varit färdigskriven. Och innan vi slutar prata om den här helt centrala relationen mellan ett fotbollsgeni och hans agent, så tycker jag faktiskt ändå att ja, men det finns fog för att för en stund läsa innantill ur Zlatans egna skrifter kring hur han verkligen ser på Mino Raiola. Och nu tillåter jag då mig själv att citera. Om jag ska välja en levande människa att åka jorden runt med på min båt, så tar jag med mig Mino, som kan allt om hav, fiske och rev och är välinformerad om precis allt annat också. Nämner någon namnet på en ungersk liten by, då kan Mino ge dig lite information om den och kanske till och med tipsa om en restaurang. Tillsammans med Helena är Mino bland de viktigaste personerna i mitt liv. Mycket mer än en agent. Han är en vän, en bror, en pappa. Han är allt. Han har stakat ut vägen för min karriär och mina triumfer. Han har hjälpt mig ur de svåraste stunderna och löst tusentals problem åt mig. Det finns inga hemligheter mellan oss. Vi delar allt. Och sen har jag ju för sig vid något tillfälle refererat till den tjocka idioten. Eller ja, den underbara tjocka idioten. Ja. Och ställt retoriska frågor kring, hade jag klarat mig utan Mino? Jag tror inte det. Ska jag säga som det är, Mino är ett geni. Och Mino Raiola skrev ju aldrig någon egen bok, några egna memoarer, men han har ju pratat rätt mycket genom åren och på sin sida bekräftat precis allt det Zlatan säger och meddelat att hans bild, ja, men i grund och botten är precis likadan. Han har sagt det att ja visst, det är sant till viss del att Zlatan kanske inte hade klarat sig lika bra utan mig. Han skulle inte ha varit så stor som han blev utan mig. För okej, han hade alla egenskaper inom sig, men jag drog ut dem och förstorade dem. Och om nu jag är den som skapade Zlatan, så är ju han den som skapade mig.
Oh.
Vi skapade varandra.
Demideck presenterar fasadcharader.
Dörrklockan. Du ska gå in där.
Polis.
Fäktar.
Nej, tennis tror jag. Pingvin.
Alltså, jag fattar inte att ni inte ser. Nymålat.
Men det var många år sedan vi målade.
Demideckare målar gärna, men inte så ofta.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja,
bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Erling, welcome to Manchester City. This feels like a very significant moment in your career, given your age and stage. And I'm sure you had plenty of options from other very, very good clubs. So why Manchester City?
First of all, my father, a little bit. I was born in England. I've been a City fan my whole life. I know a lot about the club. I think in the end, two things. I feel a bit home here. And also, I think I can develop and get the best out of my game in City.
Men när övergången väl ska genomföras så finns ju inte Mino Raiola bland oss längre.
Nej. Det är ju den sorgliga sanningen. Sa jag tidigare att 20 miljoner euro skulle tillfalla Mino Raiola, så var det inte så det blev. Det var inte heller så det var skrivet. 20 miljoner skulle tillfalla Mino Raiolas agentur. och Erling Haalands övergång från Borussia Dortmund till Manchester City, att den tillkännages ju då den 10 maj 2022. Och då lever inte längre Mino Raiola. Då är det istället hans trogna jurist Rafaela Pimenta som skriver under de sista pappren och knyter ihop hela transfersäcken. Och då har det gått lite knappt 2 veckor sedan Mino Raiolas liv avslutades på karaktäristiskt sätt med en sista showig cirkusföreställning. För vid det laget hade ju Raiola varit svårt sjuk under en ganska lång tid. Han hade, så vitt jag har förstått det, drabbats av samma sån här lungemboli som även hans pappa led av. Och detta tillstånd hade då ytterligare förvärrats av covid. Och redan i januari 2022 så började det ju cirkulera rykten om att det var riktigt illa ställt med Mino Raiola. Att det var direkt kritiskt, att hans liv kanske inte skulle gå att rädda. Och sen kom ju den här torsdagen i april, då det plötsligt kablades ut över världen att Mino Raiola hade avlidit, bara för att rapporterna några få timmar därefter skulle övergå i uppgifter om att han inte alls var död, utan fortfarande kämpade med allt han hade. Och liksom, bland alla Mino Raioliga saker som sades och kommunicerades genom åren, så var det väl nästan det mest Mino Raioliga som någonsin hände, när det på hans eget officiella Twitterkonto plötsligt ramlade ner en uppdatering. Nuvarande hälsostatus för de som undrar. Förbannad på att de har avlivat mig för andra gången på 4 månader. Verkar också kapabel att återuppstå. Och jag har ingen aning om huruvida det var Mino Raiola själv eller någon av hans närstående som skrev den där uppdateringen. Men var det någon runt omkring honom, så lyckades de väldigt, väldigt väl med att fånga vem Mino Raiola var och hur han tänkte och
man opererade. Man älskar det, såklart.
Även det var på sitt aviga, bakvända sätt en väldigt värdig slutpunkt. För tyvärr var det ju en slutpunkt det visade sig bli. Det gick ytterligare 2 dygn, men sen kom den sorgliga nyheten igen, och den här gången var det ju på riktigt. Nu hade verkligen Mino Raiola avlidit. Och timmarna som följde därefter präglades ju i vårt hörn av världen av att sociala medier fylldes av hedersbetygelser och faktiskt vördnad för Mino Raiola från stora delar av fotbollsvärlden, men framförallt från flera av de allra största stjärnorna och namnen. Och det här var ju också någonting som präglade den privata begravningsceremonin som hölls i Monte Carlo några dagar senare. Som alla de här fotbollsgrabbarna var ju där, från liksom Pavel Nedved då till Erling Haaland nu. Det var Verratti och det var Donnarumma och det var Fabregas och det var De Ligt och det var ju naturligtvis Zlatan Ibrahimovic. Och nu upprepar jag ju, och jag ska inte klampa runt och hålla på med en massa spekulationer, men enligt italienska medieuppgifter så var ju då Zlatan en av dem som fanns vid Mino Raiolas sida när han låg på dödsbädden där på sjukhuset. Och Zlatan kom ju bara några veckor senare att tillägna Milans rätt sensationella ligatitel till Mino Raiola. Och sen väntade vi oss alla att han skulle avsluta sin karriär, för det där knät, ja, det behövde ju opereras ännu en gång och herre jösses, karn ska fylla 41. Men mot all logik så kommunicerade han ju istället att hans avsikt var att kämpa sig tillbaka och skriva nytt kontrakt med AC Milan. Och jag ska som sagt inte hålla på och liksom snaskspekulera en massa, men jag tillåter mig ändå att i alla fall tänka tanken, att inte undra lite för mig själv att fan vet om det inte någonstans kanske kan vara så att Zlatan och Mino under sina sista samtal just har resonerat om hur det ska bli med fotbollen framöver, och Mino Raiola återvänt till det där som han ändå tycks ha pratat ganska ofta om under de här senaste åren. Ja, men liksom, lägg inte av för tidigt. Lägg inte av innan du måste. Pressa dig, inte till max, nöj dig inte med det. Pressa dig förbi max. Pressa dig upp till nivåer där ingen tidigare har varit. Dit folk inte ens har kunnat föreställa sig att titta. Och ja, det finns något i mig som undrar om det inte kan ha varit en sån där sak som de någonstans kom överens om fram mot slutet, att så länge det finns minsta möjlighet, så länge det finns minsta kraft, så ska Zlatan Ibrahimovic fortsätta spela fotboll och fortsätta bygga på sin egen legend. Jag är i alla fall helt övertygad om att Mino Raiola hade varit väldigt belåten med det här beslutet, alldeles oavsett om han diskuterat det med Zlatan eller inte. För det ligger ju helt i linje med, ja, men vem Zlatan är och med den karriär han har haft och med den karriär som Mino Raiola alltid ville att han skulle ha.
Om du ska sammanfatta, Erik, vad blir hans eftermäle?
Ja, det är ju eftermälet av en man som verkligen förändrade fotbollen. Som verkligen gjorde skillnad för fotbollen. Och sen kan både jag och många med mig resonera, reflektera, diskutera kring hur positiv de här förändringarna och den här skillnaden egentligen är. Men den absolut vanligaste invändningen mot Mino Raiola och hans hantverk, det är ju den som utgår ifrån att han tar oproportionerligt mycket pengar ur fotbollen. Han liksom lägger vantarna på rikedomar som annars hade kunnat gå till att utveckla ungdomsfotbollen eller hålla biljettpriserna nere. Och jag tycker att det går att anföra det argumentet alla dagar i veckan. Men jag tycker också att Mino Raiola själv hade ett helt giltigt svar på den. För ställd inför det synsättet, då började Raiola alltid prata om hur han och hans kollegor hjälpt industrin att växa. På så sätt fått hela fotbollen att växa. Och ofta vände han ju det argumentet mot, inte vet jag, tyckare eller mediepersoner eller för den delen sådana som du och jag. Sådana som på ett eller annat sätt tjäna pengar på fotbollen utan att spela, får sin livnäring från sporten utan att själva göra några mål. Hur fan tror ni det är möjligt? Det är möjligt eftersom att fotbollen av idag är så mycket mer än en sport, att den har blivit något helt annat och mycket större än alla andra europeiska idrotter. Och det Raiola då kan peka på, det är ju det här med hur fotbollen numera pågår hela tiden och ibland tar man fan översvämmar allt. För ja, men ifall du går och ser en handbollsmatch eller ja, men ännu mer ifall du följer en skidtävling, ja, då tittar du på själva idrotten som utövas och sen går du hem och så stänger du dörren och så sysslar du med helt andra saker fram till det att det är match eller lopp nästa gång. Men så funkar inte fotbollen, utan fotbollen maler på och maler på. Och vad är det som möjliggör allt detta malande? Vad är det kvarnarna fylls med? Ja, men det är ju transfercirkusen. Silly season-karusellen som inte är begränsad till själva transferfönstren, utan som naturligtvis pågår fan året om och dygnet runt. Och själv kan jag verkligen känna att det där står mig upp i halsen rätt ofta. Men jag accepterar verklighetsbeskrivningen som gör gällande att liksom transfercirkusen numera engagerar ja, men nästan lika mycket som själva matcherna. Och den fyller definitivt större medieutrymme än själva matcherna. Ifall du håller på Manchester United så tittar du på max 2x90 minuter i veckan när din favoritklubb spelar. Men jag kan garantera att väldigt många lägger mer än 2x90 minuter för att uppdatera sig om transferläget. Och den situationen, det skådespelet, det menar ju Mino Raiola med ganska stor rätta att det har jag och sådana som mig byggt upp och skapat, och det genererar oerhört mycket mer intresse och mycket mer ekonomi till fotbollen än vad vi tar ifrån den. Som man brukade säga, ja men ifall inte vi fanns, ifall inte det vi gjorde existerade, vad fan ska ni då ha i medierna mellan måndag och fredag? Och mycket av det där har liksom inget annat val än att acceptera att hålla för sant. För jag tror det stämmer. Och både du och jag måste någonstans också förlika oss med en realitet där det förmodligen är så att vi tjänar mer pengar på den här podcasten tack vare att det någonstans i förlängningen är knutet till hela industrin som dagens fotboll har kommit att bli. Och ja, klart jag sveps också iväg av transferkarusellen både nu och då. Men det jag inte kan ställa upp på, ja, men det är såklart den här beskrivningen av att det som finns är matcher och övergångar och sen inget annat. Det är det som är fotbollen. Det är det som ger den sitt numera upppumpade värde. Tänker man så, ja, men då begriper jag att egentligen allt Mino Raiola sa och gjorde och stod för hänger samman. Men då tycker jag ju att man i ja, men ganska obegripligt svår utsträckning blundar för samhällsnyttan och sammanhangsskapandet och den sociala kraften, den kulturella kraften, den politiska kraften. Ja, men allt det där som i mina ögon är det sanna innehåll som fotbollen har och som tar över när domaren blåser i pipan och själva matchen slutar. Men ja, min bild och mina åsikter är inte sanna och de kanske inte ens är särskilt representativa nu för tiden. För jag liksom kan inte bara skaka av mig bilderna jag såg sommar 2019 när Mino Raiola var i Turin för att göra affärer med sin gamla kompis Pavel Nedved och knyta ihop Matthijs de Ligts övergång från Ajax till Juventus. Då möttes han ju av tusentals fotbollssupportrar som stod där utanför arenan och väntade och som såg honom och som skanderade Mino, 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 Mino. De var fotbollssupportrar precis som jag är fotbollssupporter, och de stod inte där och liksom problematiserade den skenande industrialiseringen, utan de stod där och sjöng för, hyllade en fotbollsman som givit dem glädje och berikat deras liv. Och när vi nu stänger berättelsen om Mino Raiola tycker jag absolut att den bilden funkar som avslutning. Gå med mig bakom skuggor, ser du solen, och när du tvivlar ser du modet i mina ögon. Gå med mig, du och jag mot alla oddsen. Någonting för dem.
Podcasten är producerad av Perfect Day Media.